Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Vi har ett fullspäckat schema idag. Vi ska prata om magin som Marlon Vera bjöd Rob Font på. Vi kommer att prata om kommande UFC-galan där vi har två stycken titlar på spel. Vi har FCR nummer 12 i helgen. Vi har även fått veta att Jack Hermansson kommer att möta Darren Till. Så fast med säkerhetsbälte, för nu kör vi! Paul Elvaj här, och i vanlig ordning så har vi The Mystic Man, Sebastian Wender Martinez. Välkommen!
Tack så mycket, tack så mycket.
Du, det är sjukligt mycket att gå igenom. Att du och jag skulle ju börja spela in klockan 12. Klockan är nu 7, för att vi bara har lagt upp en plan och struktur för det här fullspäckade.
Ja, eller hur? Ja, det är mycket att snacka om, och det är, jag gillar att du sa det, magin som Vera levererade. Jag skulle nästan säga gift, för att alltså, fans ansikte såg ut som att alltså, han var typ allergisk mot skaldjur och hade ätit ett räkbuffé efteråt. Någonting som också är överraskande giftigt, komodovaraner. Ja, det är världens största ödla. De är vanligtvis mellan 2-3 meter långa, skräckinjagande. Men det är faktiskt inte den första attacken som brukar döda. Det är faktiskt giftet i deras saliv som bryter ner dig väldigt långsamt. Och det finns en berättelse från en indonesisk fiskare vars båt liksom kraschade vid en av de komodoöarna. Och så blev han attackerad av en komodovaron. Men han överlevde, och så försökte han ta sig till andra sidan där det fanns liksom en fiskeutpost. Och varje gång han tittade bakom sig så såg han att komodovaranen långsamt följde efter för att vänta på att giftet skulle slå in så att han kunde äta upp honom utan motstånd. Och ja, utöver att det fyller mitt kriterie för djurfakta, så påminner det där någonting med Marlon Veras insats. Det påminner mig om gift. Så som han liksom sakta gick efter och bara sakta bröt ner Rob Font och nästan snodde segern. Men ja, vi kan fördjupa oss lite grann i det när vi har kommit helt förbi djurfaktan.
Ja, det är ett bra exempel. Apropå djur, så såg jag igår på halkade in på en massa så här djurklipp. Så nu kommer du få ett djurfakta av mig.
Oh, intressant.
Visste du att vid olika delar i världen så finns det korallrev dit fiskar och skaldjur åker för att bli tvättade, eller simmar rättare sagt, för att bli tvättade. Och här äter de inte varandra, utan de står i princip i ett led, inväntar på sin rensning, och sen sticker de därifrån. Så då kan stora fiskar liksom öppna upp munnen, så simmar in en liten så här. Det är alltid från små fiskar till små typ räker liksom, som kan simma in i munnen på de här fiskarna, simma in i gälarna eller bara rensa dem utanför. Och det de gör är att ta bort liksom död hud, parasiter, och rensa dem från massa, ja, men skadedjur och gör dem rena. Så det är som deras lilla spa. Det kommer hajar dit, det kommer barracuder, muräner. Det är alla möjliga sorters fiskar. Men det coola är att de bara helt strategiskt sitter och väntar på sin tur, och sen simmar de in. Och ibland får de vänta länge. Sen får de sin lilla tvätt, sen sticker de därifrån.
Jävlar, det ser man fan. Sofistikerad ordning under havsytan.
Ja, ja, nej, det är helt sjukt. Så jag gick och pratade med det här med min tjej för några dagar sedan. Och det roliga är att sen, vad tror du, började poppa upp på YouTube så här, coral reef, typ någonting, cleaning. Jag bara, det här är helt sjukt. Vi hade suttit och pratat om det när vi var ute, och så dök det upp helt plötsligt på YouTube. Så vi kan bli konspiratoriska också.
Mobilerna lyssnar på oss, det är det som är grejen.
Exakt.
Vet du vad som är riktigt läskigt? När man tänker på någonting och sen så dyker det upp reklam för det i Instagram. Då tänker jag, herregud, det är väl Matrix.
Ja, det är ju så kallad synkronicitet. Det är som det är när man går och tänker på någon och så ringer de. Vad som jag gjorde för några veckor sedan, så gick jag och tänkte på, fan, jag måste ringa min frisör och boka tid. Och så när jag kommer hem så har hon messat mig, för jag hade mobilen hemma, jag höll på tvättstugan. När jag kommer hem så har hon messat mig liksom, vi måste boka tid nu, vi glömde göra det när du var här sist. Och då blev jag verkligen full i skratt. Jag bara, det här är helt stört alltså. Jag gick utanför här för en minut sedan och tänkte på att jag måste höra om Therese, kommer hem så är det messat. Och då undrar man, vem var det som tänkte på vem och gjorde att det blev som det blev? Det är galet.
Faktiskt, ja.
Men just det, vi måste dra upp en grej som är väldigt viktig för folk att veta. Ska ni på FCR 12 till helgen och är ni där redan dagen innan, då kommer vi att göra om det vi gjorde i september. Det som var en succé på Bastards, vi körde helt enkelt live-podd i Västerås. Och det var den första och än så länge den enda live-podden vi ska göra. Det här var högt uppskattat både lyssnare, men framförallt var det väldigt, väldigt uppskattat utav de som stöttar oss på den här resan, vilket är Bastard Burgers. Och de vill göra om det här, så vi drar dit igen. Vi kommer att köra dagen innan gala, alltså på nu på fredag, så kommer vi att köra livepod. Det kommer vara du, eller det kommer vara jag, det kommer vara du, Sebastian Mellon Martinez. Vi kommer finnas där på plats. Vi kommer att ha lite gäster under poddens gång också. Och ni är såklart välkomna att komma dit att lyssna på livepod, käka lite burgare, hänga med oss. Kruxet är bara att vi har inte den exakta starttiden än när vi kommer att börja. Men det kommer att komma under veckan. Så hur får ni då reda på det? Jo, antingen så följer ni oss på sociala medierna, eller så prenumererar ni bara på den här podden, så kommer jag slänga ut en liten promo. Så fort vi har fått, så kommer jag lägga upp ett litet klipp i podden i vanlig ordning på cirka en minut, och där kommer jag bara prata om exakt allting, hur det kommer att se ut på fredag. Så jättevälkomna till Bastard Burgers Västerås. Njut av livepodd, njut av MMA, men framförallt också ett djurfakta kommer komma från Wendel Martinez under den kvällen. Så käkar vi lite burgare tillsammans och har bara en fantastisk afton helt enkelt. Och dagen efter går vi alla och kollar på FCR 12.
Oh ja, 100%. Vad mer kan man begära? Sveriges godaste burgare, djurfakta och MMA. Det är liksom, vad mer behöver ni? Alltså, släng det i väggen, kära Rek.
Exakt.
Det tycker inte jag krävs här.
Exakt. Och det är den ordningen också. Det börjar djurfakta och sen MMA.
Exakt. Priorities.
Ja, precis. Men du, ska vi hoppa rakt in i, jag vet inte, vargnästet kanske? Eller den ensamme vargen som åt upp hunden på den vänster. Alltså, Marlon Vera. Alltså jag vet inte så var jag ska börja, men jag kommer börja vid slutet. Och då menar jag inte slutet av fighten, utan jag menar efter fighten. När Marlon Vera blir intervjuad, han är tårögd, han nämner sin coach Jason Parrillo att nu har alla bitar fallit på plats. Och det var väldigt, väldigt tydligt. Marlon Vera under den här helgen klev verkligen in i, jag vet inte om det är 5.0, men det var en mycket högre version än det han har levererat innan. Alla bitar var fasen på plats alltså. Det var briljant av han. Och jag vill hoppa till slutet på första ronden när Vera säger, eller när Parrillo också säger att liksom, kom igen nu. Nu får vi inte bara liksom stå här och läsa för länge. Liksom. Börja köra också nu. Och han levererade från rond 2. Herregud alltså. Det är verkligen så här. Jag vet inte ens var jag ska börja vrida i det här, men det var så mycket grejer som satt på plats. Det var en spark rätt i ansiktet som bara var ren magi. Och man ser hur Font flyger bak och blir helt lite borta under några instanser. Font är ändå en väldigt bra fighter. Du får inte glömma att det här var nummer 5 mot, var Vera 8 eller 9 inför det här mötet? Jag vill tro att det var 8, va? Yes. Kliver in och gör på det här sättet. Det är fantastiskt. Alltså, jag lämnar över ordet till dig en stund, för jag känner att jag svamlar bara, för jag vet inte vilken tråd jag ska börja dra i vad gäller Marlon Vera.
Ja, men absolut. Det var en fantastisk prestation, en fantastisk match. Jag kan säga att första ronden gick ungefär så som jag trodde att matchen skulle gå, för att jag menar, jag kan erkänna, det är inte alltid så att jag predict these things. Det finns ibland vissa tillfällen där det inte går ihop, men jag sa ju också att Vera, han måste liksom verkligen mixa upp det om det ska funka. Han kan inte fightas en boxningsmatch mot en så bra boxare som Rob Font. Och första ronden såg vi exakt varför Font har tagit sig till den positionen han är i nu. Mm. Liksom, han använde jabben jättefint. Hans 1-2-kombo var jättebra. Hans högra uppercut satt fantastiskt. Men det var verkligen det. Alltså, från den andra ronden och framåt så kändes det som att Vera hela tiden hade ett sätt att vända momentumet och nästan stjäla ronderna. För jag tycker att både andra och tredje ronden återigen, Fant börjar väldigt, väldigt bra med sin boxning och håller på att vinna. Liksom, statistiskt sett så träffade han nog med mycket mer slag än vad Vera egentligen gjorde, men Vera träffade med de viktigaste slagen. Och det är exakt som du säger, Pall, att han har så som han har fått ihop alla olika komponenter av hans game, det är perfekt nu. För att innan, han har ju alltid haft de här bra grejerna. Vi har ju sett det innan. Hans höga spark som han knockade Brad Pickett med, frontsparken mot Frankie Edgar. Vi har sett att han har de här bra spexiga teknikerna som definitivt kan fungera. Men sen så var ju frågan, okej, men hur ska du göra för att få ihop det så att det blir liksom ett enhetligt game? Det är en sak att kunna göra vissa tekniker väldigt, väldigt bra, men om du inte kan liksom implementera det i helhetliga MMA-game, då kommer det inte riktigt funka. Och så som han satte ihop allting nu, det var fantastiskt. Alltså, det var slag, det var knän, alltså det där ledande knät som han sänkte Fant med, och ledande kroken också. Det var så många olika grejer från Veras offensiv som funkade så bra att det var nästan okej för honom att förlora typ första halvan av ronderna. För att det enda som behövdes var att när han väl satte ihop de här kombinationerna av de här attackerna så funkade det. Och man såg på deras ansikten efteråt, alltså herregud, alltså Fan såg ut som Sloth från The Goonies. Och nu är det säkert de flesta av tittarna alldeles för unga för att ens veta vad det är för film, men googla Sloth från The Goonies, och det var typ så som Fan såg ut. Han såg ut som typ Jason Voorhees i Fredag den 13 del 4 när masken kommer av. Alltså det var groteskt nästan. Och det, alltså, det var bara ett, hans ansikte var ett kvitto på den ecuadorianska briljansen vi hade sett under loppet av egentligen fyra ronder av briljans. En rond kanske tog det tid att ladda upp lite grann, och det är helt okej när man levererar så som Vera gjorde.
Ja, min referens var Elefantmannen. När jag satt och kollade på den, var det så att tänkte jag, man sitter med Elefantmannen. Det är helt galet. Och då måste man vara ännu äldre, för det var en film som min farsa tittade på. Jag tror att många ändå har hört namnet David Lynch. Jag tror att det var hans debut typ, om jag inte minns helt fel, så var det typ David Lynch debut, Elefantmannen. Jag tror det var något sådär. Nej, Eraserhead var nog den första, sen tror jag Elefantmannen kom. Men sak samma. Nej, helt galet. Och det är det här som är alltså det är det här som är MMA. Mm. Det finns så många aspekter som man måste bemästra, och det är väldigt ofta man kan se folk vara helt okej på vissa bitar, men sen är det som du säger, man måste få ihop gamet också. Man måste få ihop gamet, och det var tydligt i intervjun när han själv är liksom tårögd, och jag vet kampen han har haft för att få komma till Jason Perillo. Nu är de kört ett tag. Men han sa det, han låg på länge. Han var på Perillo, snälla kan jag få komma, kan jag få köra. Perillo var lite såhär, men fan, jag har för många fighters, det går inte liksom. Men Marlon Vera låg på ett sätt att till slut kunde inte Perillo säga nej. Och då var han såhär, men okej, kom hit, vi kör, vi testar lite. Och nu kör de hela tiden, och det har varit en tydlig förbättring i Marlon Veras game. Jag ska bara ta en titt här lite snabbt. Marlon Vera är, han är 29 år gammal. Det här är en kille som liksom är just nu, kliver väl in i sin peak, eller jag skulle nog säga att han börjar gå in i sin peak med tanke på liksom utvecklingen som han har gjort från, ja, men vi ser egentligen hans förlust mot José Aldo. Och jag vet inte, men jag känner så här, nu var det 2 år sedan han mötte José Aldo. Den här Marlon Vera tror jag ställer till problem för Aldo. Jag fick bara den känslan när jag såg prestationen han gjorde mot Rob Font. Men visst, det kanske är så att Rob Font var den perfekta motståndaren där han fick briljera. Det kan mycket möjligt vara så också. Men alltså, det var så bra. Det var verkligen så bra. Och nu vet jag att lyssnare sitter, ja, men ser du på hur bra det är med de här 5 rondarna för fan? Nu sitter du och tycker att 5 rondarna är skitbra. Det här är ju undantaget som gör regeln. Det är de här matcherna som är de extrema undantagen. Men jag kan ju också vara helt ärlig, att om vi nu tänker istället då på Rob Fonts hälsa, så hade det nog varit bättre om det här var en 3-rondare. För Rob Fonts powerbar, den har flygit ner rejält. Alltså, han kommer inte vara sig själv igen efter den här matchen. Det där är en sån vad ska man säga, a beating liksom. Han åkte på så mycket stryk i den här matchen att den kommer att förändra honom för all framtid på ett eller annat sätt. Det kanske inte kommer synas imorgon, men det kommer att synas längre fram. Så för hans egen hälsa så borde det ha varit en trerondare. Det är en fantastisk match, det är en väldigt, väldigt bra match. Men det är återigen en bra match på grund av prestationen ifrån Marlon Vera. Det är den som gör att det är en ruskigt bra match. Det är inte en match där det är fram och tillbaka, utan det är en briljant prestation av Marlon Vera. Jag skulle inte sätta det här som fight of the year på något sätt, men jag sätter det definitivt som en så kallad performance of the year by Marlon Vera. Det här är ett step up och han förtjänar att det blir typ så här. Ifall de skulle göra en performance highlight of the career, så skulle jag vilja se att Marlon Vera får en Hall of Fame-grej för det, på grund av prestationen, på grund av hur mycket stryk han kunde ge Rob Font under den här matchen. Det påminner mig på nästan lite sätt, vilket blir lite ironiskt att jag säger det, men typ Max Holloway, Calvin Kattar. Lite det stuket liksom. Och varför är det ju, för att båda är från samma team och åker på den här typen av stryk liksom. Men ännu mer pepp på att se Marlon Vera igen. Ännu mer pepp. Och jag satt och tittade på matchen på morgonen. Jag hade laddat mobilen, sätter på den och går in på insidan. Det var ändå sista matchen. Och det första som kommer upp är såklart Marlon Vera wins. Jag bara okej, okay, det spelar ingen roll. Jag tror det hade gått 30 sekunder på matchen. Så då började jag läsa kommentarerna. Och då var det en person som hade skrivit, och det var spot on alltså. Han bara, varje gång man tror att Rob Font ska vinna ronden, så skäl Marlon Vera den med en knockdown i slutet på i princip varenda rond. Och det stämde. Det var så klockrent. Hela tiden så kom den här knockdownen. 2 minuter in, då vände Vera om hela matchen och då blev det bara en skolning. Alltså. Nej, fantastiskt. Yeah. Alltså det här är en sån otrolig prestation och det är kul att se när en person verkligen får ihop alla bitar och bara ha momentumet. Han ser allting där inne. Magi från Marlon Vera.
Oh ja, absolut. Alltså magi, man kan ju kalla han magiken. Jag tyckte det var så fint att se liksom hans sätt att variera de här attackerna också. För att jag menar, jag vill ändå ge Rob Font lite cred. Alltså han hade många bra stunder och han visade många gånger att han har fantastisk boxning. Men jag tyckte på något sätt så visade han också två saker som stack ut för mig lite grann. Det är ett, haka. Jag vet inte, jag vill inte ta någonting ifrån Vera heller på något sätt, för jag tyckte det som han träffade med och sänkte han typ 4 gånger med, det var klockrena slag. Men någonstans kändes det också som att jag undrar om fans haka börjar ge vike lite grann. För att han blev sänkt, det var väl ändå typ en 2-3-4 gånger mot Jose Aldo också, någonting sånt. Och nu typ 4 ronder i rad, sänkt slutet på varje rond. Det kommer oundvikligen att skapa frågor kring hur slagtålig är han nu framöver? Detta var 2 prestationer i rad, 2 5-rondare i rad där han har blivit sänkt många gånger. Andra grejen som stack ut för mig lite grann, han är fan inte enformig. Alltså, det är en sak att ha en styrka att förlita dig på, men det är en annan sak att inte ha bra B- och C-planer när den där styrkan inte funkar. Medan Vera, alltså här, han har ju liksom typ, han har inte bara en A-, B-, C-plan, han har liksom ner till Z på olika grejer han kan göra. Han visade, det var typ 0 grappling, men vi vet ju att han är fantastisk grappler, han har jättebra submissions också. Så på något sätt så visade Vera, det är inte bara det spexiga, men alltså han har så många olika vapen i sin arsenal som man kan använda. Och jag vet inte om jag fortfarande är såld på om man kan ta Jose Aldo i en rematch. Alltså Aldo har ju sett så bra ut. Han känns lite pånyttfödd, men som du säger Paul, alltså denna matchen var ju en helt annan version av Marlon Vera. Så det är mycket, mycket rimligt att tro att det ser väldigt annorlunda ut. Jag måste nästan kolla om den matchen och analysera om det på något sätt. För Ja, så nu undrar man ju genast. Alltså nu har typ Ecuador intagit topp 5. Eller han kommer ju göra det. Han kommer ju ta över dem för hans femte plats. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och, alltså, jag har ju sagt det 100 gånger. Den här divisionen kan inte göra fel. Alltså sätt ihop vem som helst i UFCs topp 15-lista i bantamvikt. Och det blir såna här matcher som vi snackar om i liksom timmar och spekulerar och... Ja, alltså det, utan tvekan den hetaste divisionen i UFC just nu.
Ja, och det är så galet att det höll på att tappa namnet där 2 sekunder. Henderson Cejudo när han lämnar divisionen tänker att ja, du vet, de måste ha tillbaka med IMD Division. Lite den stilen, inte för att det var så han sa, men det var den approachen som jag upplevde från honom. Att ja, men jag drar och de kommer vilja ha tillbaka mig och jag kan kräva sjukt mycket pengar. Men den här divisionen har ju tokblomstrat och den blir bara bättre och bättre och bättre. Och det är ju egentligen ett stort tecken på vad som håller på att hända med, eller vad som händer med MMA, ska vi säga. Den utvecklas konstant, de lägre viktklasserna, det blir intressantare fighters, alla divisioner. Det är som glappen börjar fyllas ut. Det börjar liksom, eller kvaliteten, talangen i de här poolerna blir bara större och större och det kommer bli svårare och svårare att ta sig in i de här organisationerna och det kommer bli mycket tuffare att stanna kvar ifall man väl har fått sin chans, för att talangpoolen är otroligt stor. Ja, alltså det kan ju vara så också att jag blir förblindad av den här matchen, att man känner att oj oj oj, nu liksom, det är så vind i segern att man nästan börjar ropa Champ Marlon Vera slutet på 2022 och sådana där grejer. Men jag ska vara försiktig själv där också, för att ibland så är det en motståndare kan få dig att briljera. En viss motståndare kan få dig att se fantastisk ut, men sen möter du en annan motståndare som ställer till de här problemen. Alltså, det här kommer låta så konstigt kanske, men ni som följer mig på Instagram, ni vet att jag spelar ett spel som heter Go. Och det är ett uråldrigt spel, det är ett strategispel, jag tror att det är 4000 år gammalt. Vissa jämför det med schack, jag skulle säga att det här är schack gånger 10 000. Det är så mycket mer komplext, det är så många bitar man måste lära sig i det här spelet för att bemästra. Jag började med det för cirka 3 år sedan. Och jag lär mig sakta men säkert olika delar utav spelet. Ibland känner jag mig oövervinnlig när jag spelar Go. Och ibland känner jag mig som Rob Font gjorde i helgen. Jag blir mördad. Och det är det som är så lurigt även. För jag kan alltid applicera det här till MMA. Och jag kan ärligt talat säga att Go har fått mig att förstå MMA på ett helt annat sätt. Eftersom att jag inte praktiserar MMA själv. Att det är så många variabler och det gäller hela tiden att bli testad mot nytt motstånd. Och ibland möter man en motståndare där man bara är bättre för att man råkar vara lite bättre på någonting som den är lite sämre på. Men den personen kan sedan i sin tur spöa en person som man själv har problem med. Det är det där som är så konstigt med den här sporten. Det är enklare med till exempel, ja, men, vad ska vi säga, pilkastning. Ja, du kommer att nå en nivå, du kommer kasta dina pilar. Och man kommer nog hela tiden vara lite bättre än vissa motståndare och så vidare. Men när det är så många variabler i ett game som det är i MMA, då blir det nog helt annat. Och det vi fick se återigen i helgen var Marlon Vera pusslade ihop MMA-gamet så fint. Men då blir då frågan, innan jag själv börjar hylla honom som future champ och så vidare, var det Rob Font som fick honom att briljera, eller kommer vi se honom briljera i nästa match också? Och det är därför det blir väldigt intressant att se honom i nästkommande match. Kommer han se ut så här mot nästa motståndare? Vem skulle han potentiellt kunna se? Jag drar topp 5 här bara, så kan vi leka lite med de här tankarna då. Rob Font var ju 5:a. De kommer byta med största sannolikhet. Sen har vi då 4, Sandhagen. 3, Aldo. 2, TJ Dillashaw. Piotr Jan är rankad 1:a för han torskade precis mot Aljamain Sterling. Vi vet att både Dillashaw och Aldo vill ha matchen mot Sterling. Oh, alltså då har vi kvar, om vi nu, vi kan alltid ha kvar de ekvationen, men om vi bara tar bort dem, för att någon av de två kommer att fightas mot Sterling. Jag har svårt att se att Sandhagen får en match mot Sterling med tanke på att han kommer från en förlust mot Jan. Kvar finns i princip bara Sandhagen och Jan mot Marlon Vera. Vad tror du?
Sandhagen är den som stack ut rent spontant utav dem. Jag är lite osäker på vilken riktning UFC kommer ta, om det blir Dillashaw eller Aldo. Jag vet inte, för att det känns lite grann som att den som inte får titelmatch kommer att möta Piotr Jan om någon slags inofficiell number one contender match liksom. Mm. Så Sandhagen är det namnet som sticker ut för mig, alltså en kille som ständigt håller sig på en riktigt hög nivå och som inte riktigt lyckats ta sig till den där contender-platsen liksom. Om han kan stoppa Chitos hype-tåg, det hade definitivt kunnat vara det som man behöver, och den matchen tycker jag är otroligt spännande, men det är också en match där Vera hade behövt fightas lite annorlunda, för jag tyckte någonting som var väldigt på något sätt avgörande i denna matchens fant också, det var hans hjärta, och det känns som typ det sista man ska snacka om. Mm. När det gäller sånt här, för att ja, du kan ha hur mycket hjärta som helst, om du käkar en miljon slag så kommer du bli sänkt oavsett. Men vad jag menar då med att Vera, han hade liksom, han var så självsäker och säker i vad han kan göra att han kunde sådär marschera framåt och pressas bakåt och äta ändå ganska bra boxningskombinationer i väntan om att få till de här briljanta sekvenserna. Det är många fighter som säger att du förlorade den första ronden som han gjorde, och sen halvvägs genom rond två, ah, fan, det är fortfarande samma grej. Han hittar distansen med den där 1-2-kombinationen. Det är många fighter som byter taktik då och liksom tänker, okej, men jag får försöka brottas eller ja, jag måste hitta någon. Men han var så självsäker i sin grej, kändes det som. Sandhagen är en kille med, jag skulle säga, mycket mer power och mycket mer okonventionella grejer än vad Fant har. Då helt plötsligt har vi två killar med spexiga tekniker. Båda två har gott om knockoutkraft. Uff, det där är ju... Där har vi fight of the year contender liksom, ser jag framför mig mellan de två deras stilar. Det, alltså jag skulle vilja ge Sandhagen lite favör i den matchen, men det gjorde jag trodde Fant, jag gav han lite favör inför mötet med Vera också, så Vera kan mycket väl överraska även mot någon av Sandhagens kaliber. Det, just nu känns det bara så otroligt spännande och stilmässigt, alltså det är garanterad underhållning de två.
Ja, det är ju en helt otrolig match. Alltså en helt otrolig match. För här är två personer som enligt mig har briljerat. Alltså jag fick ju jag fick Vera vibbar av Sandhagen för typ 2 år sedan. Precis innan han då mötte Sterling första gången, så var det så här, oh, det här kommer bli knasigt. Sandhagen har sett så otroligt bra ut. Och det gör att det här blir ett sånt schysst, det är fel att säga test för Vera, men möjlighet för att bevisa att den förra matchen var inte bara liksom Font som fick honom att briljera, utan att det här är nästa nivå av Marlon Vera. Lyckas han vinna mot Sandhagen, då har han verkligen bevisat det. Samtidigt Sandhagen, alltså jag är så kluven, för jag gillar båda två. Båda i min bok är fantastiska fighters. Och det blir nästan lite tragikomiskt att se att Sandhagen kommer, han blir på något sätt då en gatekeeper för topp 5. Liksom, kan han stoppa Vera från att komma in, eller kommer Vera att gå in och liksom krypa mot topp 3 och verkligen bli en potentiell contender eller inte? Alltså det är ju superspännande. Den här divisionen är ju sjukligt intressant. Alltså topp 5 är galen, och det är ändå sjukt att vi också har José Aldo som är den tidigare liksom flugviktsmästaren, att han är där uppe och är på väg mot en ny titel i en annan viktklass. Och så har vi Dillashaw som är tillbaka, vi har Jan som vi alla i princip bara tänkte, ja, men du, Sterling, det är bye, ge bara bort bältet liksom. Men ja, Sterling visade att den här nacken, det var ett riktigt problem för honom. Men nu är det korrigerat, och då har vi också en annan fighter som levererar problem för alla som vill komma dit. Så nej, det är sjukt spännande. Jag håller med dig. Ju mer vi sitter här och pratar och ju mer jag tittar på Sandhagens record, så känner jag bara att det är den intressanta matchen att göra. För jag tror ändå att Aldo Dillashaw kommer på något vänster. Det kommer bli någon av dem. Och jag kan någonstans känna att det är inte en rättvis bransch. Det finns ingen bransch som är rättvis. Men skulle det kunna finnas en fin rättvisa, så hade det varit Aldo mot Sterling.
Ja, verkligen. Alltså, det känns som det, som du säger, på allra mest rättvisa. Och desto mer fan, det blev det ett jävla borrande någonstans i någon annan del av lokalen.
Ja.
Jag tror det håller på att ta slut dock. Men ja, i alla fall, alltså, när man kollar på denna division, det är verkligen så mycket mer, för att det är Marlon Vera, men sen så har man också faktiskt en typ Merab Dvalishvili och Song Yadong. Ja. Två killar som verkligen är på väg upp och som ser riktigt heta ut. Man har de här gamla godingarna som Dominic Cruz och Frankie Edgar, som egentligen fortfarande är bra måttstockar för divisionen. Och sen så typ unga liksom heta fighters som Sean O'Malley och Jack Shore, som precis har intagit så där toppen av toffen. Alltså denna divisionen är så spännande. Det är verkligen, nästan slänger ihop vilka två namn som helst och du kommer hitta intressanta stories och stilmässiga problem för den andra att lista ut och sånt. Alltså det, ja, det är så jävla bra.
Ja, men det är verkligen, det är bara så man kan summera. Det är så jävla bra och det är ett fantastiskt 2022. Vi kommer att få se så sjukt spännande matcher, och det är verkligen, det är med glädje som jag ändå tycker att vi kan prata om de här viktklasserna som folk har riktat kritik mot. Nej, det är inte så kul i lättare vikterna. Liksom, det händer inget där, det är inget avslut. Men alltså, nu nivån, kära lyssnare, gott folk, fans av MMA, det är ett nytt game idag. Det är inte vad MMA var för 10 år sedan, och då blir den stora frågan, var är vi om ytterligare 10 år? Det kommer att förändrats ännu mer. Men vi kommer kunna fortsätta raljera om det här liksom i 15 timmar, så jag tror bara vi släpper med att yeah, fan vad spännande bantamvikten är och magisk prestation utav Vera i helgen, helt enkelt. Galan överlag var kanske inte de mest intressanta matcherna. Det fanns däremot intressanta prestationer som dök upp. Därför ska vi nu prata om Christoph Jotko och Gerald Merchant.
A.k.a. Tramadol.
Precis. Ett bevis på varför 3 ronder räcker gott och väl. Men kul för Jotko. Det är så mycket kan vi väl säga. Men vi hoppar ner en match. Malte brukar skriva till mig, en lyssnare till podden. Han frågade mig och han sa att det sägs många gånger att tungvikten är död. Och så drog han upp några namn som han tyckte var ett bevis på att tungvikten inte var död. Jag håller inte med om att tungvikten är död. Jag kan däremot tycka att den är gles, och det var lite det jag skrev också. Jag tycker inte att den är död. Och då lyfte han ju då namnet just Alexander Romanov. Alltså, vad ska man säga? Vilken prestation från en tungviktare. Att verkligen mounta Chase Sherman på det sättet som han gjorde var ju otroligt snyggt. Han avslutade honom med 2 minuter och 11 sekunder in i första ronden, och han fortsätter helt enkelt att vara obesegrad. Det finns spännande fighters i tungvikten, och jag tycker att vi har ett gäng intressanta fighters i tungvikten redan. Tom Aspinall, Cyril Gane, 2 riktigt stora grabbar som rör sig som om de vore några viktklasser lättare. Vi har Romanov som går från klarhet till klarhet och verkligen, jag tror han tystar alla där inne nu, och han avslutar folk på rad bara. Så jag tycker ändå att, lite som Malte säger, jag håller med, jag tycker inte att tungvikten är död. Den är gles i vissa instanser, men det finns några namn där som är otroligt intressanta. Så bara för det så vill jag bara lyfta rankingen med min favoritfighter of all time, nummer 15, Blagoj Ivanov. Sen har vi Walt Harris, Augusto Sakai, Shamil Abdurakhimov, Sergej Pavlovic, Marcin Tibura, Chris Daukes, Jair Sinjo Roysenstruck, Alexander Volkov, Tom Aspinall, Derek Lewis, Curtis Blades, Taito Iwasa, Stipe Miocic, Cyril Gane. Vi har champ Francis Ngannou. Alexander Romanov är inte ens rankad, vilket är helt galet. Jag tror att han kommer nog att slå sig in i rankingen rätt så snabbt, och jag tror att han kan gå upp ganska fort. Sen om han är en titelutmanare, det vet jag inte. Men det finns ändå lite intressanta fighters i tungvikten, skulle jag säga. Är det någonting? Och så har vi John Jones som kommer in förmodligen mot Stipe Miocic. Men det var också en grej som jag skrev till Malte där, att John Jones återstår att se. Vi vet inte hur han funkar i tungvikt. Han funkar jättebra i lätt tungvikt. Men ska jag vara helt ärlig, min känsla med Jones senaste tiden har mer varit att mystiken runt honom har gjort att han har vunnit lite matcher. Samtidigt har folk också ställt till extrema problem, och det är fler matcher där många, inklusive mig, tycker att han har inte vunnit de matcherna. Så jag är inte säker på att John Jones kliver in och presterar vinst mot Stipe Miocic överhuvudtaget.
Nej, alltså John Jones är motsatsen till ett säkert kort på alla fronter. Och vem vet, han kanske kör rattfull och sen liksom inte kan fightas igen på ett tag. Så, nej, jag kommer att tro det när jag ser det. Liksom typ, inte ens invägningarna, för vem vet, det kan vara något pulserande ämne som cancelar matchen i sista sätt. Så när han har satt sin fot i oktagonen, då tänker jag, okej, nu räknar vi med Jones. Tills dess, men ja, jag håller med. Förresten, shoutout till Malte. Fan, jag måste svara dig. Förlåt, jag har haft så jävla mycket att göra helt i helgen. Men shoutout till Malte, jag ska svara dig, jag lovar. Ja, jag sa ju det innan att Alexander Romanov var nästan den mest, bortsett från huvudmatchen, det enda intressanta på kortet. Och han visade varför. Alltså, han är så atletisk. Han kastar runt tungviktare på ett sätt som man inte riktigt ser. Och när du läste upp topp 15 så tänkte jag genast, uff, jävlar vad det är, alltså folk som sitter kvar i topp 15-rankningen, ja, på typ gamla meriter och som är högt rankade bara för att det inte finns lika mycket motstånd. Alltså typ, jag tänker folk som Rosenstreak som är liksom jätteendimensionell, Chris Daukos som jag tycker vi har sett bevis på nu, alltså han hör inte hemma i topp 10, Marcin Tybura, en kille som har varit, ja, han tar sig inte längre än en viss nivå. Nej. Liksom han är nästan lite grindvakt på något sätt. Sergej Pavlovic, enda intressanta typ unga färska ansiktet i tungvikt. Det killar med mycket power, bara okej, okay, men det här första intressanta namnet liksom. Shamil Abdurakhimov, också en kille som han hänger kvar i topp för att han har varit med länge liksom, men han har visat, tycker jag, att han är på väg ner. Augusto Sakai, samma sak där. Han var inte redo för de där toppmatcherna. Walt Harris, ja, en kille som igen inte riktigt tar sig förbi den där tröskeln till topp 10, topp 5 liksom. Mm. Och sen Blagoj Ivanov, liksom en levande madrass. Nej, alltså seriöst, topp 15 är öppen. Det är vidöppet och jag tycker faktiskt det är väldigt konstigt att Romanov inte är rankad där. Jag antar, alltså det enda man kan säga är ju att han har väl inte mött de här wow-namnen. Och det får man erkänna. Jag var inte jättehypad för Chase Sherman som motståndare direkt. Jag sa ju det också, att jag är nästan mer intresserad av Romanovs prestation än matchen i sig. Och prestationen var ju fantastisk. Det största, mest imponerande namnet som Romanov har på sin meritlista, det är faktiskt en vinstliga domslut över Juan Espino som vann Ultimate Fighter tungvikterna. Espino tycker jag har varit väldigt, väldigt bra, men han har varit borta och inaktiv. Jag tror det är skador, någonting sånt, men att han kan ta en riktigt bra grappler faktiskt som Espino. Jag tycker Espino, får man säga, är en av de bästa rena jiu-jitsu-killarna i UFC:s tungdivision. Det säger ändå en del att Romanov kunde ta det, för att man får också nästan sänka tekniknivån lite grann på grappling när det gäller tungvikt, för att det är så mycket lättare att komma undan med att muskla dig till en position och sådana saker. Liksom speciellt en amerikan och sånt. Ta det från mig, ta det som Illa säger, när någon som mig musklar sig till en amerikana. Man kan ibland ersätta det till teknik med styrka. Men att han tog sig förbi någon som är spinner som är så bra tekniskt, det säger en del om liksom Romanovs kunskaper. Så jag vill jättegärna se han, alltså det är dags nu, han måste få en topp 15 kille. Jag hade, alltså vem som helst från typ, jag hade inte bangat på Volkov heller som sitter på sjunde plats. Alltså jag hade inte blivit sur. Jag gillar Romanovs chanser där faktiskt. Jag säger, ge han vem som helst, Volkov och neråt, tycker jag är förtjänt.
Ja, alltså 100%, jag tycker definitivt att de kan slänga in honom, alltså någonstans 12 och upp till 7 som du säger, däremellan. Han behöver inte ens ha en, nu fightas ju Ivanov i helgen då, men alltså, för mig, han kan lika gärna hoppa förbi Augusto Sakai och alla de här. Han sitter på så pass mycket vinster i UFC. Alltså han har vunnit i UFC 5 raka vinster, och det är endast en av dem, och det är delat omslut mot Jesse Spino som du nämnde. Resten är avslut i rond 2 respektive rond 1. Liksom ge han den här möjligheten nu. Det är bara att skicka in han. Han skulle väl ha mött Iller egentligen bara för ett tag sedan. Var inte de bokade?
Ja, yeah, då skulle ha mötts i februari. Jag menar, all respekt till Iller, men jag tror det är bra att han inte tog den här matchen, för att den är otroligt riskabel.
Ja,
liksom.
Jag håller med. Det var verkligen min känsla också. Det var det jag skulle säga. Jag tror inte det hade gynnat Iller alltså. Alls. Alexander Romanov är, okej, han är 31, men fortfarande ung, och alltså, han är ung för att vara tungviktare. Det är ändå det vi får säga. Mm. Det är en ung kille för att vara tungviktare. Ja, snabbt måste vi ändå bara lyfta.
Tungviktare åldras långsamt liksom, ja. Typ. Alltså, hur gammal var inte Cormier när han vann titeln? Var typ 39, någonting sånt. Så ja, alltså 31 i tungvikt, det är typ som 25. Så.
Ja. Och Arlovski vann igen, vilket är kul. Han fortsätter att knalla upp, delat domslut. Alltså jag började nog titta på den här matchen med ett halvt öga, kan jag säga. Men jättekul att Arlovski fortsätter. Han var inte tvärnöjd med sin prestation. Jag tycker ändå att det är bra att han säger det. Att vi vill till bältet, men efter den här prestationen så har vi nog en hel del att gå igenom. Liksom de ansåg väl att det här skulle vara lättare vinst än vad det blev. Men han vann, kul. Men alltså den fantastiskaste, ett av de snyggaste avsluten under kvällen var ju såklart Jo Anderson Brito mot André Fili. 41 sekunder, yeah. Pang, över. Riktigt, riktigt fint. Vad tyckte du?
Ja, jag blev grymt imponerad. Alltså, jag får liksom äta lite, eller jag menar, jag sa att André Fili alltid är kul och typ, ja, det var kul att se avslutet här, men han hade ju aldrig komma in i matchen. Nej. Däremot så öppnades mina ögon helt för Jo Anderson Brito. Jag tänkte till okej, jag har uppenbarligen sett förbi den här killen eller underskattat honom på något sätt. Och sen så tog jag liksom en närmare titt på honom efter han 27 år gammal, så typ inte ens riktigt i sin prime än statistiskt sett. Och sen så var det, just det, kom in till UFC via Contender Series.
Mm.
Mot en kille med väldigt bra record. Och till skillnad från vissa brassar som bara tar sig in i UFC med typ journeymen bakom sig, så har faktiskt Brito mött bra, alltså åtminstone om man ser till rankningen. Det är inte direkt killar som jag känner igen jättebra, men killar med bra records innan han tog sig till UFC också. Ja, alltså man kan inte säga jättemycket mer att han fick in en klockren träff och sen var det typ 10 hammerfist, någonting sånt, och så var det packat och klart. Och Fili, han är tuff. Det är inte lätt att avsluta han på det sättet. Visst, han har blivit liksom avslutad innan, men det har varit mycket mer krävande för att ta sig dit. Liksom. Jag vet att Jair avslutade honom med en hoppande högspark. Men det var liksom typ andra ronden, någonting sånt. Och det hade varit fram och tillbaks. Och så vidare jag vet så har ingen ens kommit nära till att avsluta Fili så här enkelt och lätt.
Nej.
Liksom. Så ja, en ny spelare definitivt i fjärdeviktsdivisionen. Finns väl fortfarande lite grann att se. På något sätt liksom, jag vill gärna kolla om Brittos UFC-debut som han förlorade mot Bill Algeo, så jag känner att jag måste kolla om den för att sådär, ha ordentlig och rätta kollen på honom. Men han har definitivt trätt fram som lite av en ny utmanare. Jag tror att det kommer vara en hel del fighters som vill och en hel del fighters som inte vill möta honom efter detta.
Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Alltså jättefin prestation och även där. Alltså, det, man kan göra en bra prestation, men nu vill man se dem igen. Man vill se dem liksom reprisera det som de nyligen lyckades göra. Men Britt, vad hade han gått? En match i UFC, va? Jag för mig.
Mm. Och sen förlorade på domslut.
Just det.
Så det är därför han inte hade den hypen. Liksom, att man var så här, okej, whatever, någon ny brasse, cool. Men inte vilken brassa som helst.
Nej, men jag vill ändå minnas att det var en väldigt bra match. Alltså. Det är det jag har för mig. Att det där var en, jag måste bara kolla här. Jag måste gå in på hans record lite snabbt. Vem var det han mötte? Bill Algeo. Jo, men du, jag har för mig att det där var ändå en bra... Jag vet inte om jag snurrar till det här. Men jag har för mig att det här var en riktigt, riktigt bra match. Att det var en grym fight. Men som sagt, ibland... De berömda UFC-jitters kan ibland vara en faktor. Och nu har han fått göra sin första match och klev in igen. Och då, ja, pusselbitarna föll på plats direkt helt enkelt. Måste lyfta innan vi går vidare till UFC 274. Francisco Figueiredo.
Mm.
Sättet han bokstavligen flög in på det nibaret. Det är det sjukaste jag har sett. Det gick så snabbt. Så snabbt. Pang, sa det bara. Och så var det över. Fantastisk, fantastisk uppmärksamhet måste jag säga av Figueiredo. Jätteimponerande.
Oh ja, alltså 1-18 i första gången. Alltså, nu är det två helger i rad som vi har sett blixtsnabba kneebars där man måste typ vänta, spola tillbaks, pausa och sen bara vänta, hur exakt gick detta till? Väldigt, väldigt imponerande. Och jag för mig att Francisco Figueiredo också är någon som har präglats av lite skador och sånt som har gjort så att han inte kunnat fightas lika mycket som man har velat se honom för.
Jag kollar här. Ja, han har bara hunnit med tre matcher i UFC, men han har haft många fler bokade som har blivit inställda. Så ja, så det. Han är här för att ta för sig. Han är den yngre bron, har jag för mig, bara 32 kontra Davison som är lite äldre. Väldigt, väldigt spännande. Två stycken Figueiredos i flygvikt. Det är lite kul där. Och igen i en division där som definitivt har blivit mycket, mycket bättre, mycket mer konkurrenskraftig, men där det fortfarande finns utrymme att verkligen stiga i rankningen med några imponerande liksom prestationer. Igen, alltså, man vill bara se mer. Det var liksom nästan lite lik Joe Anderson, att okej, nu var det över på cirka en minut, jätteimponerande, men jag har bara precis fått blodad tand, jag vill se mer, gärna nu, gärna ikväll om möjligt.
Ja. Nej, det är galet. Så riktigt, riktigt snyggt. Kul att se. Jumna Galer levererar de här fina avsluten så att man får upp ögonen för de här typ relativt nya fighters i organisationen. Och det är ju de nya fighters som kommer att bli morgondagens stjärnor. Och vi har dagens stjärnor som kommer att leverera på UFC 274. Två titelbälten står på spel. Vi har Oliveira som ska försvara mot Gaethje. Vi har Namajunas som ska försvara mot Carla Esparza. Och det är till och med ett returmöte. De har mötts en gång tidigare och då vann Esparza. Vi har Michael Chandler mot Tony Ferguson. Mauricio Hua mot Ovin St. Pro. Och vi har Donald Cerrone mot Joe Lauzon. Det är i alla fall de fem matcherna som står på kortet som de fem matcherna på huvudkortet. Inga skandinaver på underkortet, så det betyder att ni behöver Fight Pass för att kunna se alla matcher. Men ni ser såklart huvudkortet i vanlig ordning 04.00 söndag morgon, senare på Viaplay. Så låt oss börja. Jag har tagit den här morgonen och suttit och tittat på countdownen. Det är svårt att inte bli mega pepp inför matchen mellan Charles Oliveira och Justin Gaethje, vilket jag såklart blev. Och jag börjar ganska snabbt, alltså, så här, jag ska inte springa händelserna i förväg här. Vi måste bygga upp det här. Charles Oliveira, jag tyckte det var så snyggt i den här. Han har vunnit, han har förlorat, han har vunnit, han har förlorat igen, och han har vunnit och han har förlorat. Folk räknade ut honom så många gånger. Han har ingen hjärta. Den här killen ger upp. Man kan bryta ner honom. Han har inte vad som krävs. Men han vände på allt det där. Idag är han lättviktsmästaren. Efter, jag ska bara klicka upp här nu. Han har varit i UFC i många, många, många år. Den här killen debuterade i UFC 1 augusti 2010. Han har spenderat 12 år nu. Snart då, 12 år i augusti. Men 11 och ett halvt år i UFC. Och det tog honom, jag tror det var 10 år innan han blev mästare i organisationen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är beviset, precis som Michael Bisping, att du behöver inte springa igenom en viss viktklass för att nå bältet. En förlust betyder inte att du aldrig kan bli mästare. Han bevisar det vi många gånger säger i den här podden. Han motbevisar det, rättare sagt. Han motbevisar varje gång vi säger att den här personen är klar och jag kommer inte nå bälte. Men sen gör de det, och det är ett bevis på också hur du kan komma förbi alla motgångar. Bara du har rätt fokus, rätt människor i ryggen, tränar och utvecklar din potential hela tiden. konstant. Jag ska bara räkna alla vinsterna då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 raka vinster. Och han kommer försvara sitt bälte här nu för andra gången mot Justin Gaethje, the highlight. Killen som många trodde skulle bli champ, men som fightades galet, vann, men faktiskt väldigt osmart, men har lagt dit en aningen fighter IQ nu. Ganska mycket skulle jag ändå säga.
Oh ja.
Vann interimbältet mot Tony Ferguson, och det är väl en gemensam nämnare båda killarna har. Båda har skolat Ferguson. Gaethje gjorde det på fötterna, Oliveira gjorde det på marken. Så det är kul också att, att Ferguson också kommer gå på det här kortet mot Michael Chandler. Men nu får de stå mot varandra. Gaethje besegrade Michael Chandler via enhälligt domslut. Oliveira avslutade honom i rond 2. Och det var så han vann titeln också. Och nu kommer de mötas. Charles Oliveira kommer från favela-livet. Det fick man också se väldigt mycket om man kollade på countdownen. Det var verkligen slummen. Men han är stöpt där. Det påminner lite om Bane. I was molded in it. Och det är där han är ifrån. Och det är där han har vuxit upp. Och han sa att han alltid vill ha bevisat att även om du kommer från favelan så kan du ta dig väldigt långt. Och han är ett stort bevis för alla där. Vilket är jättefint. Och nu är den här matchen. Och jag, när jag satt och tittade på det här, så känner jag bara så mycket. Alltså jag vet inte, jag har så stor respekt för Charles Oliveira. För att han har gjort den resan han har gjort. Han är sånt bevis för alla, som jag redan har sagt. Att även om du misslyckas en gång, ställ dig upp 10 till, så kommer du till slut att nå ditt ändmål. Och han gjorde det. Och jag kommer säga så här, jag hoppas verkligen att han lyckas försvara sin titel mot Justin Gaethje. Men jag kan också erkänna att när jag tittade på den här videon, så har mina känslor pendlat väldigt mycket om vem jag tror kommer att vinna. Men med de här orden så lämnar jag över spelplan till dig. Varsågod, Martinez.
Uff, wow, det var ingen lätt act att follow. Vilken uppbyggnad. Ja, helt rätt. Och jag kollade samtidigt också lite grann på Oliveiras record när du pratade. Och, alltså, det är verkligen den ena prestationen mer imponerande än den andra. Han är så het just nu. Han har verkligen börjat... Lite Marlon Vera. Han har börjat sätta ihop allting så otroligt fint. Hans thai-boxning är legit farligt nu. Det fick vi se mot Michael Chandler till exempel. Han tog inte matchen till marken för att avsluta det där. Nej, han sänkte han med slag och avslutade han där också.
Ja, som han gjorde med Tamer.
Ja, precis. Ja. Samma sak där. Ja, någonting har verkligen vänt för Oliveira, och man ser bevisbrev varje gång. Alltså, Adam Poirier som... Alltså, jag hejade grovt på honom, får jag erkänna. Och Poirier som ständigt håller en så otroligt hög nivå. Han kunde inte riktigt etablera sig i matchen mot Oliveira. Det var nästan lite grann så att Poirier hela tiden var lite grann på defensiven. Och Oliveira, det han gör så snyggt nu är att han kan leverera en fantastisk press mot sina motståndare. Bara liksom marschera framåt och sen ge liksom knän och sparkar och armbågar och slag. För att han är inte rädd för att liksom, vad ska du göra? Fånga min spark. Varsågod, ta ner mig. Visst, inga problem. Vad ska vi göra? Hamna i clinch. Ja, homie, jag kan submitta dig rear naked choke från denna clinchpositionen på ungefär 3 sekunder. Han har verkligen lyckats anpassa sin striking så att det liksom bjuder upp till hans livsfarliga grappling. Så det är lite svårt att inte se han som favorit här. Så vad måste Gaethje då göra för att bli, ja, göra det som ingen har lyckats göra på 10 matcher? Besegra Oliveira. Det kommer inte vara lätt. Jag kan säga det rakt av. Om Gaethje lyckas med detta, så kommer det krävas en otrolig prestation. Han kommer behöva käka väldigt, väldigt, väldigt mycket slag. För att så som jag ser det, så måste Gaethje fighta den här matchen på utsidan. Han måste bekämpa den i typ sparkdistans nästan, och sen bara ta sig in och ut så snabbt som möjligt och inte fastna där i clinch-boxningsdistans. Måste vara väldigt aktiv med både jabb och sina bensparkar för att hålla Oliveira på så mycket distans som möjligt. Och med den liksom räckvidden som Oliveira har, så kommer Gaethje oundvikligt käka väldigt mycket slag och sparkar, men han måste vara villig att göra det för att sakta bryta ner Oliveira. Om han kan få till ordentliga bensparkar då, som liksom påverkar tidigt, så är det definitivt ett stort plus. Men han måste hålla det stående och han måste hålla det på distans. Alltså det kommer vara väldigt, väldigt svårt. Jag blir grymt imponerad om Gaethje lyckas med detta. Men ja, alltså, visst, han är definitivt den utav dem som har mer power i sina slag. Det tror jag de flesta. Jag tror till och med Oliveira hade erkänt det. Att liksom, ja, Gaethje slår otroligt hårt. Men det är liksom, det är så mycket han måste klara sig igenom för att få det perfekta tillfället att landa de där knockoutslagen. Det blir väldigt, väldigt så. Det enda jag är i stort sett helt säker på är att detta inte kommer gå alla fem runder. Antingen så kommer Gaethje träffa med någon riktig slägga, eller så kommer han själv fastna i en dålig clinch eller grappling position och bli tappad. Ja, det är otroligt spännande. Jag lutar åt Oliveira. Han har bara för mycket han kan slänga framåt. Liksom. Den pressen som han hade senast mot Poirier också, det var där, alltså, han har levlat upp. Han har levlat upp så otroligt många nivåer att jag har svårt att se många scenarion där Gaethje vinner utan att det är nästan lite turaktigt. Det kommer krävas den mest disciplinerade prestationen av Gaethjes karriär om han ska kunna plocka hem detta. Han måste vara så klinisk med sin striking. Jag tror det blir för stort berg att bestiga för honom.
Ja, jag tänker här på Trevor Whitman som är Gaethjes coach och även Namajunas coach som kommer att fighta på co-main då mot Carlos Barza. Och Trevor Whitman är väl en av, om kanske inte till och med den bästa coachen i UFC. Det jag gillade som han sa om Charles Oliveira, och det är på något sätt den liksom felvända kommentaren som många har slängt på Charles Oliveira, och det är att han säger att han bara, he used to be breakable but he's not anymore. Han sa något i den stilen liksom, att man har verkligen kritiserat hans hjärta, men att han visar inte det längre. Han hittar de här sättet. Han har liksom, det här är en kille också som, ja, men precis, han har inte hjärta nog och hit och dit, men han har skaffat mycket hjärta på vägen, och det är imponerande att kunna göra det, för det kanske ändå är den svåraste pusselbiten att få dit, att om du är den här personen som folk till slut lyckas bryta ner, att vända på det sent i karriären, det är nog inte det enklaste. Men det har Oliveira gjort, och jag gillar ändå att han får den respekten utav någon som Whitman, att han ändå ser det liksom realistiskt ur det sättet att han är inte samma fighter längre. Vi kan inte titta på honom och tänka att med press då går han sönder, för att han är inte så längre. Han kan få sjukligt mycket press, men han vänder i runda två, precis som han gjorde mot Michael Chandler. Även fast Justin Gaethje har den här mega coachen i sin ringhörna, jag har precis som dig svårt att se Gaethje vinna. Han kan vinna. Det är verkligen inte som jag trodde Jan mot Sterling. Att det är så här, det kommer inte hända liksom. Men jag vet inte, det känns bara som att just nu i Charles Oliveiras karriär, så alla pusselbitar har fallit på plats för honom. Och trots att han har varit i den här branschen i UFC i princip i 12 år, så vill man ju då säga, ja, men han är närmare 40. Nej, han är ju knappt 30. Han är 32 år gammal. Han fyller 33 i oktober. Han är fortfarande ung. Han har bara varit väldigt länge i gamet. Han har gått 40 MMA-matcher. Han har vunnit 32 av dem, 9 via knock. Självklart är 20 stycken av dem via submission. Han är, jag vet inte om han är typ på samma lista, att han är ett med typ Cerrone och Jim Miller på avslut, eller om han nu har klivit förbi dem. Jag vet att det var något där som var delat. Han har torskat 8 matcher, och där har han ju då blivit avslutad 7 gånger, och det är det som har gjort att man tycker då att det går att bryta ner han. 4 via knock och 3 stycken via sub. Men det är en annan fighter idag. Det är en helt annan fighter idag. Och tittar man då på vinsterna som Charles Oliveira har och förlusterna som till exempel Gaethje sitter på, att han torskade mot Dustin Poirier till exempel, och Charles Oliveira vann mot han. MMA-matte funkar aldrig, men det är ändå intressant att titta. När en är mästare och har besegrat den som de andra har förlorat mot, då kan det bli en ekvation som man behöver ha med. Jag tror att vi kommer få en fantastisk match. Det kommer vara rivstart från rond 1. Alltså, full fart framåt ifrån Gaethje. Jag tror att han vet att han vill nog hitta det avslutet så fort som möjligt och verkligen storma Oliveira. Men jag tror att vi kommer förmodligen se en repris Michael Chandler och Charles Oliveira. Jag tror att han besegrar till och med Justin Gaethje förmodligen rond 2. Det skulle inte förvåna mig om det blir så.
Mm. Ja, det kan mycket, mycket väl stämma. Jag blir absolut inte förvånad om det blir det fallet. Och det är därför jag säger att Gaethje måste... Jag tycker i alla fall, alltså, nu är inte jag någon Trevor Whitman långt ifrån. Men det är därför jag tror att han måste vara så disciplinerad som möjligt och villig att gå in i de senare ronderna. För att liksom att försöka blitza Oliveira, alltså det är liksom high risk, high reward på det sättet. Att visst, du har chansen att sänka han tidigt, men du har också chansen att typ lämna en arm eller ett ben i en dålig position på marken och blir väldigt snabbt tappad. Så då, det är högoddsare på den liksom, att avsluta tidigt. Det är, om du ska göra det, visst, då måste du göra det för kung och fosterland, annars måste du vara så klinisk och teknisk som möjligt. Men ja, jag är helt säker på att det kommer bli otroligt spännande. Och hur kan det inte bli när vi har två lättviktare som är så benägna till att avsluta matcher? Det kommer definitivt finnas en viss spänning i luften under den matchen, för att man vet att liksom, när som helst så kan det hända. Mm. Och jag ser så otroligt mycket fram emot det.
Ja, det är en magisk match helt enkelt. Och om ni vill spekulera och lämna era tankar om vem som vinner, har vi rätt eller har vi fel, är det Gaethje som kommer att köra över Oliveira, lämna en kommentar på MMA-poddens Instagram som är @MMA-podden. Vi har ju då en till titelmatch. Rose Namajunas ska försvara mot Carla Esparza. Det här är ett returmöte. De möttes i Ultimate Fighter-finalen och då vann i tredje ronden Carla Esparza. Det här var då 12 december 2014. Många år sedan, mycket har hänt. Mycket som har förändrats i bådas liv. Rose Namajunas är till exempel idag champ. Det har varit lite upp och ner för Carla Esparza. Men Carla Esparza kliver in just nu med 5 stycken vinster i ryggen och har sett väldigt, väldigt bra ut senaste tiden. Lite på nytt född, får vi väl ändå säga. Men nu är det dags för dem igen här. Jag är så osäker på den här matchen. På ett sätt så känns det väldigt lätt att säga att Rose Namajunas vinner. Men Rose Namajunas, man vet aldrig vad man får med henne. Ibland är hon helt mentalt på plats och då är det bara en liksom promenadseger i princip. Men sen ibland är det som att hon bara inte riktigt är där. Och det är det som gör att jag får aldrig den här tryggheten i Rose Namajunas. Hon är verkligen en av de absolut bästa där uppe. Såklart, hon har titeln, då är man det. Men jag oroar mig ändå över den här ojämnheten med henne. Med att ibland så förlorar hon bara matcher där liksom, hon borde inte torska. Hon borde verkligen inte förlora. Och vad baserar jag det på? Det kanske låter väldigt konstigt när jag säger att hon då har torskat av en Carla Esparza. Men det är nog så här Kovalkiewicz-matchen och Jessica Andrade. Visst, det var en slam. Det kan absolut hända. Men de två matcherna gör bara att jag blir lite osäker. Sen att hon har ett split mot Andrade, split mot Weili Zhang. Det där är det som skapar osäkerheten hos mig. Vad har du för tanke där om Namajunas?
Ja, alltså det är lite svårt att inte hålla med där. Just när du sa det, alltså split mot Zhang Weili. Kolla om den matchen. Och jag undrar om inte Zhang vann egentligen. Alltså plockade de där ronderna. Liksom. Jag tycker båda två har ganska mycket osäkra grejer kring det. För att som du nämnde, alltså, ett tag så kändes det som att Esparza verkligen var en ganska medelmåttig fighter. Liksom när hon förlorade titeln, alltså, då hade hon liksom förluster i 4 av sina 7 följande matcher. Liksom. Inklusive en förlust mot Randa Marcos som verkligen inte har ett bra record. Hon har 11-11-1 liksom. Men hon är definitivt lite pånyttfödd, det får man absolut säga. Och jag fick äta mina ord inför hennes senaste match. När jag minns inte vem det var jag sa det till, men jag sa att liksom, ja, alltså Esparza har liksom den, bland de tråkigaste möjliga stilarna du kan ha i den divisionen. Och sen så var hon fantastisk mot Yan Xiaonan. Men sen är det ändå värt att nämna innan dess 2 split decision matcher. Och sen innan det ett majoritetsdomslut. Alltså det har ju varit liksom... Jag tycker inte hon har övertygat jättemycket förutom i absolut senaste matchen. Och som du säger, Rose, hon kan absolut vara lite ojämn också. Och det är intressant hur deras karriär tog så olika vändningar, men ändå så har de lite grann liknande frågetecken på väg framåt. Ja, den är helt ärligt jättesvår. Jag kan se många olika scenarion där båda två vinner. Jag skulle på något sätt säga att Rose är den som har utvecklats mest mellan de två sen de möttes först. Jag tycker att hon har lagt fler vapen i sin arsenal. Hon har förfinat mycket mer, speciellt med sin striking. Esparza, jag skulle väl kanske säga att hon har väl kanske förbättrat det som redan var bra. Hon har inte blivit värsta boxare eller någonting sånt. Hon har valt att fokusera på det hon kan, vilket är sin brottning, och inget fel på det. Kanske förutom att det inte är nödvändigtvis den stilen som kommer vinna det i jättemånga fans. Alltså jag kan väl säga om Rose har allting på plats, så tycker jag hon borde plocka det.
Mm.
Men om inte, så kan det bli en lång match för henne där hon spenderar mycket tid på rygg, käkar mycket slag från topp och förlorar ett domslut. Så det är det. Jag kan inte med säkerhet ge en ordentlig tippning, för jag tycker det är så mycket olika variabler som påverkar det. Och det är, jag tycker mycket, mycket hänger på Rose, hur hon kommer in i matchen. Visar hon sin champform, då borde hon ta det. Annars, ja, då blir det unanimous decision till Cookie Monster.
Det som är så frustrerande är att det här är en match där man bara med så här en väldigt självklarhet borde säga Rose vinner. Liksom, hon vinner. Men det är de här konstiga variablerna. Jag menar, visst, det är okej, man avslutar någon i första ronden via en spark. Okej, det kan hända liksom. Och sen möttes de igen och det blir fem ronder. Men det är samtidigt det där, ibland får hon bara de här blixtarna av briljans och man känner bara, alltså det finns ingen som kan stoppa henne. Ingen kan stoppa henne. Men det är någonting, vi vet att det finns en mental faktor med henne. Den är extrem, och ibland tror man ju liksom, hon kommer gå in och tog torskarna i matchen, för man tycker ju under hela fight week så ser hon ut på ett visst sätt, och alla hanterar fight weeks på olika sätt. Men det är den osäkerheten som gör det, för att rent bara om man bara skulle titta på några av hennes matcher och jämföra med Carlos Barros, så skulle man säga alltså, vi behöver inte ens diskutera matchen när man Jones vinner. Men sen finns det de här split decisions, returmatcherna som har varit mycket jämnare än vad första mötet var. Och det är det som hela tiden drar fram den här osäkerheten när det gäller Nama Jones. Men vem vet, bara för att vi pratar så här nu, så kommer hon gå in och avsluta Carla Sparsa i första ronden, och så kommer vi sitta nästa gång och bara, oj oj oj, gud vad bra hon är, kolla nu, vem fan kan stoppa henne? Och sen matchen efter går hon in och så blir det någon form av delat domslut igen, och så sitter man så här, fast det var ju lite det vi lyfte förut. Och det är tråkigt när man sitter med den här typen av osäkerhet på en mästare, och det är det som jag tyvärr har med henne, för att kan briljera, men hon kan också leverera ganska tråkiga matcher ibland. Så det är, ja, svårt helt enkelt. Ja, det är väl det min slutpoäng där i knep.
Ja, jag håller med. Svårt. Ja. Det är det man kan säga om den matchen.
Ja, men ska vi gå vidare då till Mike Chandler och Tony Ferguson. Tony Ferguson, vi vill ju så gärna se honom mot Khabib, och man tänkte, ja, han kommer ställa till så mycket problem mot Khabib. Och så skulle han ju möta Khabib, och så dök det upp en pandemi. Och då mötte han Gaethje och blev bokstavligen ägd, alltså. Ägd totalt. Han var så slagen att man tyckte bara stoppa det här nu. Det räcker, och till slut så blev det ett slag för mycket och det blev stoppat. Sen mötte han Charles Oliveira och blir ägd på marken. Sen mötte han Benel Dariush, blir ägd igen. Nu möter han Michael Chandler, och jag tror helt enkelt bara att Tony Fergusons tid är över. Han är 38 år gammal, inte 38 år ung, utan den här killen har käkat för mycket den senaste tiden. Hans karriär, i min mening, han kommer inte göra en Charles Oliveira-resa och liksom rätta till alla sina grejer och helt plötsligt vinna. Nej, tyvärr. Jag säger att Tony Fergusons MMA-karriär, han bör pensionera sig efter den här matchen, för jag misstänker att han kommer att bli bokstavligen misshandlad av Michael Chandler.
Ja, jag håller med. Jag tror detta blir Fergusons avskedsmatch. Och det känns nästan som UFC nästan planerade det när de satte ihop den här matchen. Mm. Helt ärligt, det finns mycket snällare matcher du kan ge Tony Ferguson. Du måste inte ge han alltså, ett djur i Michael Chandler som är så nära på att liksom bevisa sig själv i UFC och verkligen bara hänger i de tuffaste möjliga matcherna och gör bra i de matcherna. Glöm inte, han sänkte Oliveira i första ronden. Glöm inte, han sänkte Justin Gaethje. Så visst, han har 1-2 i UFC och vissa ser väl kanske det som en besvikelse. Jag kan väl kanske till viss del förstå det, men jag håller inte med. Jag tycker inte han har varit en besvikelse när man ser till hans prestationer, hur bra han gör. Jag tycker många gånger så är det nästan så att han besegrar sig själv genom att vara lite för dumtuff för sitt eget bästa. Mm. Att ibland om man hade fightats lite mer tekniskt så hade han kanske kunnat stå som UFC-mästare idag. Men ja, stilmässigt jag gillar inte detta för Ferguson alls. Jag ser han blir träffad med tunga överhandshögrar. Vi vet att Chandler har en riktigt bra högerslägga. Den där raka högern som han knockade Pitbull med till exempel. Han har power liksom. Och jag ser han använda den powern på Ferguson. Ferguson är definitivt alltid ett hot på marken. Han är ju väldigt okonventionell, rullar på grejer, han har en jättebra Dars choke. Men jag känner att någon med Chandlers liksom brottningserfarenhet borde kunna göra nog för att dra sig ur de där farligaste möjliga positionerna. Och sen det sista stora vapnet för Ferguson skulle jag säga är väl typ armbågar i clinch. Igen, vi vet att han har jättebra armbågar i clinch. Men jag tror inte Ferguson, eller vill säga Chandler kommer att fightas i clinch-avstånd. Jag tror han kommer ändå köra från en lite bekvämare, ett bekvämare striking-avstånd, plocka isär och släppa de här bomberna på Ferguson. Och jag blir absolut inte förvånad om detta blir liksom den första gången som vi ser Ferguson bli helt släckt. Mm. För att helt ärligt, de slagen han käkade mot Gaethje, det var genuint obehagligt. Ja. Det är få matcher, alltså nu har jag kollat MMA i över ett decennium. Det är få matcher där jag känner liksom ett obehag av typ detta känns lite fel. Mm. Och det är ljudet. Det är ljudet med de som kommer från slagen som Gaethje träffade med i den matchen. Det var obehagligt. En människa ska inte ta så många av de slagen. För att det kommer, även om det inte visade sig i den matchen, så kommer det visa sig lite senare. Du vet, efter den matchen så matchades han mot två grapplers. Bra, det var typ snällt på sitt sätt. Men nu möter han en kille i Chandler som jag vet har så mycket power. Och jag kommer säga I predict these things om det. Och förmodligen nästa vecka. Vad ser du? Det är där RIP, Fergusons karriär, signerat en höger krok från Chandler. Det är det jag ser i min spåkula.
Ja, jag kan som sagt inte mer än hålla med. Jag tror att det kommer bli våldsamt avslut för Ferguson. Och det är egentligen bara galet när jag tittar på rankingen att han fortfarande är rankad 7 och sitter på så många förluster. Det är lite konstigt tycker jag det där systemet funkar. Jag kan känna på något sätt ibland när man blir manhandlad 3 matcher på rad, då ska man nog droppa lite mer än vad han har droppat. Då får man nog liksom börja skydda fighten. Och nu vet jag att det inte är UFC som styr med den här rankingen, men jag tycker nog att de som gör rankingen, alltså killar och tjejer, skicka ner Ferguson. Han ska inte vara så där högt rankad, för att han bör inte möta motståndare på den nivån, utan han bör möta, ja, det känns ju inte ens schysst att säga att han bör möta liksom Brad Riddell eller Matt Hook eller Dan Hooker eller Matheus Gamrot, men Diego Ferreira kanske. Det är väl något sånt.
Men känner inte du på att när man kollar på divisionen har passerat Ferguson, känns det lite grann. Alltså typ kolla på dem, typ Gregor Gillespie 8:e plats, Fiziev 10:e plats, Saryukian 11:e plats. Jag tror alla de där ger Ferguson problem, och det är bara liksom att Ferguson har hängt kvar i toppen så länge som att det tar längre tid för han att ramla ut. Men kolla på de här unga, alltså Gamrot,
Nej,
divisionen har passerat honom verkligen, alltså de här unga sena 20, tidigt 30, alltså, det är de som är på väg upp. Och alltså det är synd, alltså det Luke Tamiya säger det hela tiden, i MMA, de unga äter de gamla. Och Det är bara en tidsfråga innan Ferguson blir uppäten och försvinner. Jag kan inte se många. Dan Hooker är väl kanske enda sådär namnet som jag ser att han skulle kunna eventuellt göra någonting mot. Och även där tror jag han hade behövt kämpa rejält för det. Diego Ferreira, ja. Det skulle kunna vara en rimlig avskedsmatch, men ja, tyvärr, alltså, divisionen har vuxit förbi Ferguson.
Ja, alltså vi behöver inte fördjupa oss så mycket i de här två sista matcherna, men Mauricio Hua och Vincent Prue, vad har du för vinnare där?
OSP, jag är die hard Shogun fan, alltså han är en av mina första favoriter. Jag skulle till och med kunna påstå att han är en av de fightersarna som verkligen fick mig att fördjupa mig i MMA. Men den killen är gammal, och när grapplern Paul Craig avslutar dig med slag i typ första ronden eller vad det var, och du tappar till de slagen, då är du nog inte riktigt med. Sjukt att han har knockat Tyson Pedro när Pedro kom tillbaka på något för konstiga grejer med MMA. Nej, men den ska OSP ta. Det tycker jag. OSP, även om han kan vara lite ojämn, jag tycker han håller ändå en ganska bra grundnivå. Han har mycket power, han har en jättebra van flu choke. Medan jag känner inte att Rua har mycket kvar att ge.
Nej, jag kan inte mer hålla med. Och ni som bara anser att Mauricio Hua är den här killen som alltid blir överkörd, har ni Fight Pass, gå in och kolla på Pride och ändra er uppfattning om Hua. Och det kommer också bli den här känslan: nej, vad tragiskt att vi har den här bilden av den här killen som var så fantastisk när han var ung. Men han är inte ung längre, och det är väl det som är grejen. Dan Cerrone, Joe Lawson, jag vet inte.
Verkligen. Slinga slant.
Ja, alltså. Jag vet inte. Alltså, Donald Cerrone.
Mår bäste man vinna?
Vad sa du?
Mår bäste man vinna kanske? Det är ett tråkigt svar, men är jättesvårt tippad match.
Ja, alltså fan. Jag sitter bara här och tittar på recordet, och det är så okej. Jättebra Joe Lawson. Han kliver in med vinst i ryggen. Innan det hade han förlorat 3 stycken på rad. Donald Cerrone har då en, och en no contest där mot Nico Price. Sen är det 2, 3, 4, 5 förluster på rad. Donald Cerrone, det här är din sista match i UFC. Jag skiter i om han vinner. Jag ser nog hellre att han förlorar, för jag är inget fan av Donald Cerrone. Jag träffar han personligen och intervjuar han. Jag tyckte han är en av de största duscharna som jag har intervjuat. Ni som lyssnar på det, ni vet. Så Joe Lawson, gärna gör en fin, kör på en TKO som du gjorde mot Jonathan Pierce i första ronden, så blir alla nöjda och glada. Don Cerrone säger tack så mycket, och sen blir det bare knuckle fighting för honom, skulle jag tippa. Vilket nog inte är det bästa fanns gärna, men jag tror att det är det.
Ja, förmodligen. Jag gillar att detta är åtminstone en rimlig matchning, till skillnad från typ Ferguson Chandler. Att ja, både Lawson och Cowboy, detta är två ärrade veteraner. Båda två har tvåsiffriga förluster, typ nästan hälften så många förluster som vinster. Båda två verkligen på väg ner. Det känns åtminstone som en snällare matchning, två veteraner mot varandra, liksom, istället för att sätta Cowboy mot någon ung, hungrig, liksom något ungt monster på väg upp där. Det känns så taskigt. Ja, så de må bästa man vinna. Jag visste inte det att han var douchey mot dig. Jag träffat honom någon gång, tror jag, men han har väl inte gjort något avtryck. Men jag säger bara, låt bäste veteran vinna denna.
Ja. Jag tycker i och för sig, annars hade de typ kunnat göra så här, the Tony Ferguson treatment på honom också, och ge honom Islam Makhachev.
Åh, oh, herregud. Oh, det där är mord, Paul. Det där är mord.
Ja, nej, men jag håller med. Det är veteranerna, veteranernas match. Och det är fint. Eller seniorerna kanske man ska säga, att de får fightas mot varandra. Men, ja. Är det någon match på underkortet som du känner att du vill lyfta innan vi avrundar? Förutom då Blago Ivanov och Marcos Ojeru de Lima.
Herregud, vilken sömn. Alltså, jag tycker detta är faktiskt ett hyfsat bra underkort. Liksom André Fialho, han är tillbaks typ ganska snabbt. Det är en jävligt snabb vändning som han gör där, och han har ju visat sig vara en väldigt underhållande kille. Brandon Royval mot Matt Schnell, det där tycker jag kan bli en väldigt rolig flygvitsmatch. Royval har imponerat på mig ganska mycket, även i hans förluster så tycker jag han gör bra insatser. Men den matchen som utan tvekan sticker ut absolut mest för mig, där jag är i stort sett säker på att det blir ett våldsamt avslut. Mm-hmm. Det är Chaos Williams mot Randy Brown. Båda två kommer in med två raka vinster i ryggen. Båda två gillar... båda två har en väldigt underhållande fighting-stil. Liksom. Jag lutar åt Chaos Williams håll. Alltså den power han har. Alltså när han den knockon mot Abdulrazak Al-Hassan. Ja. Obehaglig. Och sen senast mot Miguel Baeza. I en match där jag tyckte fan, Baeza var nästan bättre i varenda rond fram till slutet på tredje där han blev totalsläckt. Randy Brown, lite ojämn kille. Tycker han har väl kanske inte bästa hakan liksom, med en kille som kommer bjuda upp till dans. Det där är okej, nu är det i för sig lättviktsmatcherna väldigt, väldigt höga kandidater för Fight of the Night, men om de skulle ta slut tidigt så tror jag detta är en bra kandidat för Fight of the Night. Mm.
Ja, jag kan inte mer hålla med. Den är ju super, super, super intressant. Det är nog den som sticker ut för mig också. Jag kommer slänga in en liten annan med som jag tror kommer bli ganska intressant. Det är Francisco Trinaldo och Danny Roberts. Den har verkligen också potential för att bli en spännande match. Det ska bli kul att se Tracy Cortez tillbaka mot Melissa Gatto. Få se hur mycket Brian Ortega kan ha lärt henne på markgamet. Eftersom att de är ett par.
Jag gillar Tracy Cortez.
Mm. Så men det som sagt, det finns. Det är ett intressant underkort som är där. Vi måste ju lyfta. Sist men inte minst, Jack Hermansson ska möta Darren Till. Nu har inte jag datumet i huvudet däremot, men jag vet att till och med datum och allting är spikat.
Ja, det blir Londongalan den 23 juli.
Mm. Roligt att den matchen blir av.
Ja, verkligen. Alltså det är en match som jag tycker Hermansson förtjänar. Han har tagit ett par så här lite svåra, tuffa matcher som typ alltså Strickland-matchen där det var typ, alltså jag tänkte det i bakhuvudet, fan, det finns så mycket potential för detta att inte gå jättebra. Men detta är ju definitivt en bra match för Hermansson som har en hyfsat tydlig väg till seger, får man ju ändå säga. Alltså Jag gillar verkligen Darren Till. Han verkar, alltså han har varit jättetrevlig mot mig när jag träffat honom. Världens snällaste kille så där. Men han har visat ganska stora hål i sitt game och det är liksom, det är som en öppen dörr för Hermansson att bara vandra in igenom. Till definitivt den som har mer knockoutkraft, absolut. Liksom vi såg, han sänkte ju liksom Robert Whittaker när de möttes. Definitivt imponerande där. Men ja, jag tycker detta känns som en bra match för Hermansson trots att Till har tränat med Khamzat nu i några månader. Jag tycker det krävs mer än några månaders intensiv träning för att bygga upp den där riktigt stadiga liksom defensiva brottningsrutinen som Till kommer behöva framöver mot. Alltså, vi såg vad Cisco och Derek Brunson gjorde med honom. Och Hermansson liksom bara följ den taktiken, gör samma sak som Brunson gjorde, så borde du kunna ta detta. Även om jag tror Till absolut att tajta till ett par grejer med sin grappling, det tror jag definitivt, men alltså, jag hade, kanske efter att han har tränat med Khamzat i ett år, kanske då kan vi snacka mycket förbättrad defensiv brottning och sånt. Tills dess, detta borde Hermansson ta.
Ja, och jag är inne på samma linje som dig där. Jag tror att det är svårt att styra upp sitt game med Khamzat på så här kort tid. Han kommer ha lärt sig saker, ja. Men Jack Hermansson, när han väl börjar gå på de här nedtagningarna och får han ner honom och får han platt på magot, alltså då är det över. Det är över. Och Jack, det är viktigt för honom att få den här vinsten nu. Så jag tycker att det är en bra match för honom. Den här matchen, den skulle ha blivit av egentligen för länge sedan. Det ledde ju istället då till att Jack mötte Vettori och torskade den matchen. Jag tror att han hade vunnit mot Till första gången. Men ja, det är vad det är. Det ska bli intressant. Väldigt, väldigt spännande att se den här matchen. Jag är glad att båda har fått matcher för det. Jag har velat se båda två igen. Alltså inte mot varann, men bara jag har velat att båda ska få sina matcher annonserade. Så det var kul att det blev just mot varandra. Så vi får det här svaret på frågan som vi redan började ställa oss för något år sedan. Att vem vinner? Nu kommer vi få svaret. Får vi hoppas så det inte blir någon skada eller något konstigt som dyker upp på vägen. Jag vill lyfta en sista grej här, känner jag. Jag satt och läste lite på nätet och det har att göra då med Colby Covington och Masvidal. Covington har ju nu valt att anmäla Masvidal. Han menar att han har fått hjärnskada av det här liksom attacken och slaget, ska vi säga, när Schalke ligger i bakhåll. Och varför vill jag lyfta det här? Jo, det är för att jag läser kommentarer och jag upplever att folk spinner på en riktigt dålig logik vad gäller det här. Många menar då, vadå, hur kan han inte ta en smäll om han har gått massa UFC-matcher? Hur kan han mena att han blir skadad av de här slagen utav Masvidal? Då vill jag bara säga till er som tänker så. Det är en otrolig skillnad på att vara i en fight och vara medveten i en fight kontra att vara ute på middag och kliva ut från en krog och någon kommer och slår en bakifrån. Det där kan leda till extrema skador. Så att bara för att du kan ta en smäll när du vet att smällen kommer betyder inte att du kommer kunna ta ett Masvidal, ett eller två slag av Masvidal, när du är helt omedveten om att han springer upp bakom dig. Det är ruskig skillnad. Så jag tycker ett, jag personligen tycker det är helt korrekt av Colby Covington att anmäla honom. Sen får folk tycka vad de vill om, av och då snackar man hit och dit. Jag lever inte efter den principen. Och de hade sin tid inne i buren. Och Masvidal klarade inte av att göra någonting utav det. Och då ville han få sin lilla hem då genom att springa på någon i bakhåll. Men skulle det nu se ut så här hela tiden i MMA, då skulle liksom alla fighters bli avstängda ganska snabbt. Ifall så fort någon förlorade och så tyckte, ja, men du sa en gång det här om mig, så nu måste jag gå slå dig när du inte vet om. Jag ska springa med luva och ligga i bakhåll för att attackera dig. Kom igen nu, folk. Det är inte... Jag fattar att det är mycket gangster som dras till MMA, men fortfarande, det är en sport. Det är en idrott. Lev upp till det. Det är det enda jag känner. Och det är inte som att Colby Covington kommer att barskrapa Masvidal. Han kommer nog att förlora lite pengar. Men återigen, jag säger bara hatten av till Colby Covington som anmäler Masvidal för det här. För att det är jävla trams som Masvidal håller på med. Och återigen, tro inte att bara för att du kan ta 40 slag i en bur att du kommer kunna ta ett när någon kommer att klappa till dig bakifrån. Det är en jävla skillnad och jag tror att det är nog dags för folk att börja förstå det. Det finns ett exempel här som jag kommer dra nu vad gäller NHL och det är Vancouver Canucks, Todd Bertuzzi. Det här är många år sedan, jag tror vi får backa nästan 20 år nu. Han hade stört sig på en av sina motspelare som jag bara för det inte minns vad han heter. Men när han kommer ut, då åker han upp bakifrån, slår honom i nacken. Rakt i nacken. Varför kan han inte ta den smällen? Han blir ju intacklad i sargen flera gånger. Det är väl lugnt att ta en smäll så där. Fan, han har ju gjort det och det och det här. Den här killen blev förlamad och fick alltså överge sin MMA eller sin hockeykarriär. Han har aldrig mer kunnat spela hockey igen efter det. Återigen, att springa på folk som inte vet att ett slag kommer är bokstavligen förenat med livsfara. Vad Colby Covington än har sagt så förtjänar han inte att bli... Nu blev inte han förlamad av det här, det är inte det jag säger. Men Masvidal hade lika gärna kunnat valt att klappa till honom rakt i nacken, rakt på koterna, som Todd Bertuzzi gjorde. Och då hade det varit en förlamad person. Det förtjänar man inte trots att man har snackat skit inför en match liksom. Så snälla, försök att hålla grejerna i buren. Vi vill ju gärna se det här som en gentlemansport liksom. Man snackar, man gör upp och sen är det klart. Det kommer inte vara så med alla, man kanske inte vill skaka hand och prylar. Men att ligga i bakhåll, väx upp. Det är det enda jag säger. Väx upp. End of rant.
Väl valda ord. Jag tror det är ganska känt att jag är inget fan av Colby Covington.
Nej.
Jag tycker definitivt, alltså, jag hopp gör inte så här. Det är när jag skulle säga som tycker inte det är något försvar som så, men jag förväntar mig nästan den reaktionen från Masvidal. På samma sätt som typ när den här snubben satt bakom Mike Tyson på flygplanet och det typ är av alla att jävlas med. Ska du kunna få lov att prata och bete dig svinigt? Visst, sure, du har din yttrandefrihet, homie, men den yttrandefriheten kommer med konsekvenser. Och det är väl lite samma här. Alltså, jag vet att Masvidal tog väldigt illa upp om de här grejerna som Colby sa om liksom hans roll som pappa och om hans barn och sånt. Och detta är ju någonting han har sagt under en lång period. som sagt, jag försvarar inte vad Masvidal gjorde på något sätt. För jag tycker det är fegt att springa upp bakom någon sådär. Hur man än vänder och vrider på det, det där är inte alls ärofyllt, att springa bakom någon och nita dem på det sättet.
Nej, och
det enda jag kan säga...
Ja, berätta.
Nej, det enda jag ska säga är att för Colby liksom, som man bäddar får man ligga. Du har upprepat under en lång period verkligen provocerat på den ömmaste möjliga punkten du har kunnat mot en kille som ett alltid har haft din rygg innan, som alltid behandlade dig fint och respektfullt och som du påstod dig vara nära vän med. Du känner hans barn och du väljer sen att ta upp dem, så att helt plötsligt måste Masvidal ha jobbiga konversationer med sina barn om typ grejer. Och du vet vem du väljer. Du kan inte bli... Alltså, jag tycker inte han gör fel att polisen med alla heller, för att det är ens rätt, absolut. Men du kan inte bli så förvånad, Colby, när det här händer. En självutnämnd Miami gangster som du vet har slagits med, eller inte med Kimbo Slice, men slagits på de här bakgrådgrejerna. Det är liksom, ja, det borde inte hända, men du kan inte vara förvånad att det händer.
Jag är inte förvånad över det heller, men jag är förvånad över folks logik. Det är egentligen det den här eventen handlar om, folks logik, att du ska kunna ta den här smällen. Det är det som gör det. Att Masvidal gör det förvånar mig inte alls, men samtidigt så bevisar det också, trots att Masvidal inte vill det, men du är feg för att du springer på bakifrån. Men det är också för att han vet att kommer jag framifrån, då vinner jag inte. Masvidal vet det, han vet I'm gonna lose. Och då kör han fegvägen. Skillnaden med den här killen på planet, han sitter ju och hetsar honom hela tiden och till slut vänder sig liksom. Där förstår jag liksom. Det finns en gräns, man kan inte påstå att luften är fri liksom, att det är legitimt att hålla på och irritera någon. Så jag fattar Mike Tyson-grejen också. Men det hade varit värre om Mike Tyson hade skitit i allting på planet, men sen 4 dagar senare sprungit upp med luvtröja i bakhåll och börjat spöa den här killen. Det hade varit en annan sak. Och det är det jag menar, det blir fekt på något sätt. För mig, det är inte coolt att så här, jag vill slå den här killen, så det jag gör är att jag tar på mig en luvtröja i väntan att han kommer ut. Jag springer in i bakhåll, slår honom och kutar därifrån. Det är ju verkligen fekt. Så jag menar, när han går fram och säger till mig, jag har alltid händerna bakom ryggen och hit och dit och spelar liksom macho cool, hela den fasaden bara sprack där. För att när det väl kommer till kritan, att när du inte vinner, då kör du bakhållsstrategi. Men ja, vi får väl se hur det här slutar. Jag tycker det är lite komiskt också när folk säger om att sluta boka Colby till matcherna. Ja, fighters kan ju välja att inte slåss med han. Det är ju så enkelt liksom, att de kan. Men folk vill ju gå in och spöa honom. Det är det som är grejen. Och det är det som är det fina med fighting, att större en person kan också göra upp med händerna. Och de har den möjligheten där. Så... Men nu tror jag däremot att vi har nått alla hållplatser i dagens podd. Så vi är klara. Då kör vi i vanlig ordning. Var hittar man dig?
Så ni kan följa min resa upp till FCR. Nu är allting MMA-mässigt på mitt jobbkonto på @vendelmartinez. I några timmar framåt så kan ni fortfarande se resterna från vårt Cinco de Mayo-firande som vi firade på Uno de Mayo, för att ja, jag åker till Västerås på den 5:e. På mitt privata konto där ni också kan se min katt Diego, det är @vmseb, och ni kan följa min podd Vad är dealen på Vad är dealen.
Grymt, mig hittar ni på @paulelvaje, ni hittar MMA-podden på @MMA-podden, ni hittar min andra podd Öppet sinne, den finns där poddar finns, den finns även på YouTube om ni vill kolla på den. Sen vill jag även be er, på Spotify så kan man gå in och rata podden, så ifall ni lyssnar på MMA-podden på Spotify, snälla ta bara 2 sekunder, klicka in på MMA-podden, ge oss 5 stjärnor där, så vi sitter och leker lite med algoritmerna och får podden att flyga upp. Lyssnar ni på podden någon annanstans där ni kan rata den och lämna recension, snälla gör det. Det är det enda vi ber om, att bara gå in och göra en liten rating där. Och sist men inte minst, om ni vill stötta podden på resan framåt, bli Patreon, så hjälper ni podden och får den att växa i form av mer content och mer möjligheter att kunna skapa mer grejer. Nu på onsdag tror jag det, då börjar UFC Ultimate Fighter, vad det jag skulle säga. Då börjar Ultimate Fighter. Jag kommer nog att försöka göra någon form av så här liten Ultimate Fighter recap dagarna då jag har sett galan, så jag tänker nog försöka slänga in ett litet extra mikroavsnitt här under
kommande veckor helt enkelt och prata om Ultimate Fighter-säsongen. Så om det är någonting som ni gillar och om det är någonting som ni skulle vilja höra, om ni följer det, så bara skriv så jag vet att ni är några som är intresserade av att höra en liten så här recap utav veckans avsnitt av Ultimate Fighter. Det var väl allt. Kom ihåg att vi kommer att befinna oss i Västerås nu till helgen på Bastard Burgers och köra live, och sen så har vi en fantastisk gala att se fram emot FCR. Nu hann ju inte vi gå igenom FCR, men vi kommer att gå igenom det när vi kör livepodd, så ni kan lyssna på oss där när vi kommer prata om det. Och jag har även släppt ett avsnitt. Det senaste avsnittet är en genomgång av FCR 12 med Zlatko Strogonac, så lyssna in det så kommer ni få veta allting om galan som är i helgen, och ni kommer kunna se den på Fight Pass om ni inte kan befinna er live på plats. Det var allt för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.